Vem är du? Jag är dotter. Jag är syster. Jag är faster. Jag är fästmö. Jag är pastor. Jag är invandrare. Jag är hyresgäst. Och så är jag matte till en fluffig liten demonkatt. Vem är du? Hur definierar du vem du är? Med vad eller vem identifierar du dig? Man skulle kunna tro att den här predikan handlar om identitet. Det gör den inte. Men jag tyckte att det var en bra inledning. Vi kommer tillbaka till, den här frågan sen. Men egentligen handlar predikan om kallelse och sändning. För vi ska utgå ifrån berättelsen om Mose och den brinnande busken. Men vi börjar med att be. Tack Herre att du är här mitt ibland oss. Tack att vi får studera ditt ord, att vi får prata om ditt ord. Tack att vi får leva i ditt ord. Och vi vill be att du ska komma och tala till oss. Tala till var och en. Möt oss där vi är. Vi lägger den här stunden i dina händer och vill vara närvarande inför dig. Kom och möt oss. Vi ber så i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag lyssnar ju mycket på poddar. Jag älskar att lyssna på podd. Jag har inte riktigt kommit till radio, så podd är det närmaste jag kommer till att lyssna på andra som pratar. Och då är min nyaste upptäckt en podd som heter Brittas vardagsrum med Britta Hermansson. Den är jättebra att lyssna på. Hennes första avsnitt är med Anna Mannheimer, som är en jätterolig person. Jag gillar Anna Mannheimer. Så det var väldigt roligt att lyssna på det här första avsnittet. De två börjar prata om Annas gudsbild. Och då säger Anna en sak som jag tyckte var superintressant. Hon är inte kristen, hon är ateist, säger hon. Men det är för att hon har svårt att tro att Gud är en fader. Hon har svårt att tro på en faders gestalt. Hade Gud varit en mamma så hade hon tyckt att det var mycket enklare att tro på Gud. För en mamma hindrar ju inte sina barn från att ramla med cykeln. Men hon är där och tröstar, plockar upp barnet. Hon plåstrar om och blåser. Men hon hindrar inte barnet från att cykla. Så Gud kanske inte hindrar krig, säger Anna, för att Gud är en mamma som sen är där och plåstrar om och tröstar. Och då plockade Britta upp den här tanken om att Gud kanske är en mamma. Att Gud inte är allsmäktig fader som sitter och tittar på när hans barn förstör världen. Utan att Gud kanske är lite mer som en mamma som söker upp oss för att trösta oss. Som söker upp oss för att ha oss med. För att engagera oss. Gud som vill ha vår hjälp, sa hon. Gud som vill att vi tar vårt ansvar. Och den här tanken om Gud som söker upp sina barn har ju också Magnus Malm i boken, kanske främst i boken Vägvisaren, men det återkommer gång på gång i hans skrivande. Att Gud som har skapat himmel och jord inte behöver oss, men att han söker upp oss, att han vill ha oss med. Att Gud inte behöver vår hjälp. Guds rike står och faller inte med oss. En jätteviktig tanke som tål att upprepas. Guds rike står och faller inte med oss, inte med någon av oss. Däremot så vill Gud ha oss med. Gud som söker upp oss och vill engagera oss i det han gör. Som en förälder, som en mamma eller en pappa som låter barnen hjälpa till. Fastän man skulle vara mycket snabbare om barnen inte hjälpte till. Ni som har barn vet. Gud som en förälder som vill ha oss med i det han gör. Eller hon. Eller hen. Gud som vill sända oss. Sån är Gud. Hela Bibeln är ju full av berättelser av Gud. Där han försöker sända människor. Gud som vill sända människor. Människor som inte riktigt vill alla gånger. Men som blir sända ändå. En del människor är lite ivrigare än andra. Och tackar ja till den här sändningen. Det bästa exemplet är ju Jesaja. När Gud funderar över vilka han ska sända till världen för att berätta om det han har på hjärtat. Så säger Jesaja, här är jag, sänd mig. Och sen har vi Jeremia som när Gud kommer till Jeremia, personligen till Jeremia och säger, jag vill sända dig. Så säger Jeremia, åh herregud, jag kan inte tala, jag är för ung. Så Gud får övertala Jeremia att göra det. Under hela Jeremias vistelse på jorden så är han lite emot den här sändningen. Men för gång på gång så blir han besviken på det han ska göra. Han är inte riktigt med på det. Han känner fortfarande att han inte är riktigt vuxande. Sen har vi exemplet med Jona. Som när han ska bli sänd av Gud så sticker han. Han flyr åt andra hållet. Sätter sig på en båt till Spanien. Och så har vi Saul. När Gud efter mycket män och om så väljer han ut att Saul ska bli kung. Och när han då ska smörja Saul, när Samuel ska smörja Saul till kung. Var är Saul någonstans? Han har gömt sig. Han vågar inte. Det finns många berättelser om hur Gud vill sända människor ut i världen i sitt namn. Och merparten av berättelserna börjar med rädda och osäkra människor. Som säger, jag är för ung. Jag kan inte. Jag vågar inte. Eller ännu bättre, du har nog tagit fel. Kanske ska ta någon annan. Det är nog ditt fel, Gud, inte mitt. Tack. En av mina favoritberättelser är just den om Mose och den brinnande busken. När vi möter Mose i andra Moseboken, kapitel 2, då har han är vuxen. Han har nyligen flytt landet, Egypten, efter han hade slagit ihjäl en egyptisk man. Mose är ju född som israelit, men sen uppvuxen som egyptisk prins. Och nu måste han fly för sitt liv, för farao ville se honom död för det här mordet som han hade begått. Så Mose flyr till Midjan. Och jag kollade, i min bibel så finns det en karta längst bak. Och så kollade jag på den. Och Midjan är ju inte ens grannlandet. Det är ju jättelångt bort därifrån. Jag ska se om jag hittar den. Ja, ni får leta upp den själv annars. Jo, men här. Det här syns inte alls. Men om vi har Egypten här så har vi ett hav här. Och en öken antar jag. Och ett hav. Ja. Och så har vi Midjan här borta. Så Egypten här och Midjan är här borta. Han flydde inte bara till grannlandet, han flydde ganska långt bort. Så han flyr, ja, säger att det är två länder däremellan, jag vet inte. Han går dit, för det är så man tar sig någonstans. Och så bosatte han sig i Midjan. Där satte han sig vid en brunn, kan vi läsa. Jag antar att Mose mådde säkert fruktansvärt dåligt. Han kände säkert en ganska stor skuld. Och skam över det han hade gjort. Sen tror jag att han var väldigt osäker på vem han var. Var han israelit eller var han egyptier? Tydligen var han ingenting av det här, för varken den ena eller den andra gruppen ville ha honom. Han var hemlös. Han var avskriven av båda folken som han hade vuxit upp med. Jag tror att han kände sig väldigt otillräcklig och vilsen. Osäker på vad han skulle göra med sitt liv. Vem var han ens? Och i den situationen så sätter han sig vid en brunn. Kanske för att tänka. Kanske för att vila. Kanske för att det var den mest rimliga platsen att möta andra människor på. För alla behöver ju vatten, så någon kommer ju dyka upp där. Eller så satt han bara där för att han inte visste vart han skulle ta vägen. Hur som haver, han sitter där och så kommer det ett gäng kvinnor. De ska hämta vatten åt fåren som deras pappa har. Och Mose hjälper dem och så blir han inbjuden hem till familjen. Den här faran i familjen är prästen i Midjan. Vi vet inte riktigt vem han var präst åt, men vi vet att han var prästen. Jetro eller Raguel beroende på. Ja. Och så får han stanna där i familjen och gifter sig med en av döttrarna, Sipora. Och så stannar han i familjen och arbetar åt sin svärfar. Mose var alltså uppvuxen som prins. Inte som fårherde. Han var inte riktigt lämpad för yrket. Men det gjorde ingenting. Han fick stanna där. Jag tror inte att det var så enkelt för honom att gå från prins till att jobba åt sin svärfar. Det var inte ens hans egna får han vallade, det var någon annans får. Han var främling i ett främmande land. Det är så han själv beskriver det när sin son föddes. Han kallar den för Gorsham och säger att jag är främling i ett främmande land. Och sen går det en ganska lång tid och så småningom så dör faraon. Så vi ska börja läsa ifrån andra Moseboken kapitel 2. Och så läser vi verserna 23 och 25 till 25. Och sen från kapitel 3, 1 till 3. Så vers 23, kapitel 2. Det gick en lång tid och under den tiden dog Egyptens kung. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jitro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen, varför busken inte brinner upp. Så vad har hänt sen sist? Faraon är död och Gud har hört folkets rop. Och Mose som är flera hundra mil längre bort har inte gjort så mycket alls. Han har vallat får. Vi läste i första versen där att han en gång till och med kom till andra sidan öknen, till Gudsberg Horeb. Det var inte dåligt gjort. Vid foten av det här berget så ser Mose en brinnande buske. Det är Herrens ängel som uppenbarar sig. Och Mose ser att busken brinner, men den brinner inte upp. Och så blir han nyfiken och går närmare. Jag hade blivit skraj. Jag hade inte blivit nyfiken. Eller kanske, men jag mest hade blivit rädd. Inte Mose. Han går dit för att vill se. Han är nyfiken. Och så undrar jag om Mose visste att det här var Guds berg. Om han visste att det var Horeb. Att han kanske förväntade sig att Gud var där och det var därför han inte blev rädd. Visste han det eller råkade han bara vara där och få veta det i efterhand? Jag undrar verkligen hur det var. Låt oss läsa från vers 4-6. När Herren såg att han kom för att se efter, då ropade Gud till honom i busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för en bävare för att se på Gud. Så när Gud såg att Mose var på väg så ropade han till honom. Han kallade honom vid namn för han visste vem Mose var. Han kan alla våra namn. Så han kallar Mose vid namn, Mose. Och Mose säger, här är jag. Han blir liksom inte heller rädd nu. Jag tänker att jag hade verkligen blivit rädd nu om någon hade sagt katti från en buske. Ja. Och då säger Gud, stopp, kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Är det inte underbart? Mose fattade inte. Han fattade inte att han stod på helig mark, så Gud behövde säga till. Jag tycker det är så skönt. Alla de gånger jag funderar över allt jag kanske har missat som Gud har försökt säga till mig. Och då tänker jag på Mose. Och Mose fattade inte, så Gud behövde säga till. Då kommer väl Gud säga till mig också tydligt saker jag behöver förstå. Så jag brukar tänka, om det finns någonting som han vill visa mig så får han väl visa mig väldigt tydligt. Ropa väldigt högt. Peka med hela handen. För han vet ju hur jag är. Han visste hur Mose var, så han hjälpte honom att se, att förstå att han stod på helig mark. Så kärleksfull och tålmodig är vår Gud. Och sen sa Gud till Mose, jag är din fars Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och då dolde Mose ansiktet. Här får han en identitet. Gud säger till honom vem han är, vem Gud är, men också vem Mose är. Han är en i släkten av Abraham, Isak och Jakob. Det är dit han hör till. Och Mose dolde ansiktet för en bävare för att se på Gud. Han blev lite rädd där. Nu blir han rädd. Tycker jag är roligt. Alla gånger han hade kunnat bli rädd innan, men det är nu han blir rädd. För att han förstår vem Gud är. Vi fortsätter läsa från vers 7 till 11. Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananier, hetiter, amorier, perisier, hivier och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig. Och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Vem är jag? Här får vi sändningstalet som Gud har för Mose. Gud har sett hur folket har förtryckts och han känner deras lidande. Han vet. Och därför har han kommit ned för att rädda dem. För att föra dem ur Egypten till ett rymligt land, ett gott land. Ett land där det redan bor många olika folk. Och så säger han: gå nu. Jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk ut ur Egypten. Superstora ord. Gå nu. Och så svarar Mose, enligt jantelagen, som de flesta här kanske skulle svara: men vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Vem är jag? Inte kan jag väl? Hur ofta har man inte själv tänkt så när man har ställts inför en fråga, en möjlighet, ett uppdrag, en uppgift? Det kanske ligger utanför ens trygghetszon. Eller så vill man inte verka högmodig. Man ska göra plats för andra också. Det är ju bra att inte ta för mycket plats. Och det finns säkert någon annan som skulle behöva det lite mer. Så jag tänker att det kan vara bra här att upprepa jantelagen. Det är ju 10 lagar plus en elfte fråga. Första. Du ska inte tro att du är något. Andra. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Tredje. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Fjärde. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Femte. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Sjätte. Du ska inte tro att det är för mer än vi. Sjunde. Du ska inte tro att du duger till något. Åttonde. Du ska inte skratta åt oss. Nionde. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Och tionde. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Och så det elfte budet. Eller ja, det är en fråga. Tror du inte att vi vet något om dig? Va? Tror du inte att vi vet något om dig? Jag är säker på att Mose kände igen sig i flera av de här. Och särskilt den sista. Tror du inte att de vet något om mig? Är jag ganska säker på att han tänkte till Gud. De vet ju. Egyptierna och israeliterna vet ju att Mose har mördat en människa. Så han måste ju vara sämst för jobbet. Inte bara för att han har väldigt tveksam impulskontroll, men också för att han är så långt bort från farao som man kan vara. Av alla israeliter så är han ju den som är längst bort. Så vem är jag, tänker Mose, att jag skulle gå till farao och föra ut Israels barn som inte ens erkänner mig, som inte tycker att jag är en av dem? Vem är jag att någon skulle lyssna på mig? att någon skulle vilja följa med mig. Jag tycker verkligen att Mose har all rätt i världen att ställa den frågan. Jag tycker att vi alla har rätt att ställa sådana frågor. Men hör här hur Gud bemöter Mose. I vers 12 så svarar Gud: jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig. Vanligtvis när folk ställer sådana här, eller uttrycker sådana här jantefrågor eller tankar, då brukar man komma och klappa dem på axeln och säga: det kommer gå bra. Lugna dig. Det kommer gå fint. Du klarar det. Jag tror på dig. Du kan. Heja. Så gör inte Gud. Han säger: jag ska vara med dig. Han går inte ens in på hur Mose känner sig för det. Liksom, eller hans självkritiska tankar om sig själv. Utan han bara säger: jag ska vara med dig. För det är allt som räknas. Vem Gud är. Mose behöver inte tänka på så mycket annat. Mose ska inte göra det för sin egen skull. Han har inte själv utnämnt sig. Mose ska inte göra det på egen kraft. Han kommer inte ens på eget behag. Han är sänd av Gud. Så det är Gud det handlar om. Inte Mose och hur liten han känner sig och hur otillräcklig han må vara. Utan vad Gud gör och vem Gud är. Låt oss läsa de här verserna 12-15. Gud svarade: jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: om jag kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er. De frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han fortsatte: så ska du säga till Israels barn. Jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose: så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gå nu. Mose frågar efter Guds namn. Och Gud svarar: jag är. Jag är den jag är. Jag börjar min predikan med att lista olika saker om vem jag är. Jag, som alla andra människor antar jag, definierar mig genom vilka jag relaterar till. Vilka jag är viktig för. Vilka jag spelar roll för. Nu vet jag inte om min katt bryr sig så mycket om mig egentligen. Men alla andra, de som jag nämnde, bryr sig om mig. Jag relaterar till människor. Jag är någonting i relation. Jag är inte någonting i mig själv, tyvärr. Eller som tur är, jag vet inte. Men Gud är allt i sig själv. Gud är. Gud behöver inte relatera till någonting. Han är den enda som är helt i sig själv. Eller hel i sig själv, som är komplett. Gud är. Jag är. Jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn. Jag är, har sänt mig till er. Han som är alla vår identitet är hel i sig själv. Han behöver inte någonting utanför sig själv. Men han väljer att ha oss med det. Den här berättelsen om Mose har ju precis börjat. Och det är massa man kan säga mer. Och vi ska inte göra det nu. Det blir liksom en annan predikan då. Så vi kan ta det en annan gång, allt det här med om att Aaron får hjälpa till och så, att Mose inte behöver vara ensam. Det blir en annan predikan. Så vi ska stanna här. Det här mötet mellan Mose och Gud är så otroligt starkt och skört samtidigt. Det har gått så många år sedan Mose flydde från Egypten. Efter alla de här åren farao har dött, då söker Gud upp honom. Eller så kanske inte Gud söker upp honom, utan han låter Mose komma närmare och får Mose att komma närmare. Hur som så möts de. En tom och övergiven och ensam Mose möter Gud, den levande guden, i en brinnande buske. Och i det mötet så sänder Gud Mose ut ur Midjan tillbaka till Egypten. Det han flydde ifrån, dit ska han tillbaks. Och ingenting är för stort eller för litet för vår Gud. Jag tänker, kan han använda Mose, så kan han använda var och en av oss. Den här brinnande busken är för mig också en symbol om vad det betyder att vara sänd av Gud. För busken brinner, men den brinner inte upp. Busken brinner inte av egen kraft och inte för sin egen skull. Inte av eget behag eller egen vilja. Den brinner för att Gud vill det. Den brinner av Guds kraft och i Guds namn. Den brinner för att Gud har tänd en eld och upprätthåller den. Därför brinner elden. Vilka eldar har Gud tänd i dig? Eller vill tända i dig? Som det är med busken så är det också med Mose och hans sändning. Han ska föra folket ur Egypten för att Gud vill det. Inte för att han är bäst lämpad för jobbet. Utan för Gud väljer honom. Mose ska inte göra det av egen kraft. Inte för sin skull. Utan han ska göra det med Guds kraft. Och i Guds namn. Det är som Paulus skriver till Timoteus i 2 Timoteus kapitel 1, vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. I kraft av sitt beslut och sin nåd. Det gäller för Mose, det gäller för Timoteus och alla de där, och det gäller för oss idag. Inte på grund av det som vi har uträttat eller kan uträtta, utan i kraft av Guds beslut och nåd. För Gud vill använda oss, var och en av oss. Förra veckan så läste vi om andens gåvor och hur var och en har fått gåvor av den helige ande så att det blir till nytta. Att Paulus uppmuntrar oss till att använda våra gåvor så att det blir till välsignelse och till glädje. För Gud vill använda oss. Gud vill sända ut oss i världen. Och han vill oss med i det goda och vackra han gör. Idag är trefaldighetsdagen eller missionsdagen. Och en av dagens sexer är missionsbefallningen som vi kan hitta i Matteus 28. Så vi ska läsa de här verserna, Matteus 28, verserna 16-20. Matteus 28, verserna 16-20, missionsbefallningen. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här var mina favoritverser som liten. Jag hittade dem någon gång i min konfirmandbibel. Så strök jag över sista versen. De här orden, jag är med er, jag är med er alla dagar till tidens slut. De bar jag med mig. Jag förstod inte riktigt början där. Jag fattade inte riktigt vad Jesus menar med att gå ut och göra folk till lärjungar. Men det här med att han ska vara med mig. Det bar mig. Det var bibelordet som jag genomlevde hela min skoltid på. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Nu vet jag ju att de här orden är lite mer än bara ett kärleksfullt löfte. Eller bara, det är inte bara. Men de är mer än ett kärleksfullt löfte. De är varje enskild kristens sändning. De här orden är riktade till var och en av oss. De gäller oss som har tagit emot Jesus som Herren. Och de manifesterar också Jesu allmakt. Åt mig har getts allmakt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Gå därför ut. Och gå ut. Ut utanför de här kyrkväggarna. Jag vet att det hade varit mycket enklare om han hade sagt gå in. Nu sa han gå ut, och då får vi ta det bokstavligen. Gör alla folk till lärjungar. Inte till medlemmar, utan till lärjungar, till efterföljare. Och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla eller bevara, leva i allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.